إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد fortsätter serien om domedagens tecken, och vi har kommit fram till andra delen om berättelsen om el-Mesih al-Dajjal. Och vi nämnde berättelsen sist om mannen som delas på mitten och sen får liv och ändå vägrar att tro på Dajjals falska kall. Och sen säger Sheikh Albani, och vi kommer göra så idag att vi läser vad Albani säger, rahimahullah. Och sen läser vi lite grann i förklaringen, eller förklaring till vissa av de här punkterna som vi går igenom. Och vi kommer kanske även nämna Ya'juj wa Ma'juj. Men förklaringen på vilka de är och så vidare kommer nästa lektion. Allah alam. Taib. Och sen säger då Sheikh Albani i berättelsen här, där han har samlat alla hadither om en Dajjal. Sen för änglarna honom, eller vände hans ansikte mot Sham. Och han kommer till berget av Ilja, som ligger vid Syrien. Och där omringar han en grupp med muslimer. Och då kommer de att ha det mycket svårt. Och folk flyr från Dajjal upp till bergen. Och då frågade om Sharik, dotter till Abi Akr, Ya Rasulallah, vart är araberna på den tiden? Och då så sa han, araberna kommer då att vara få. De är få på den tiden. Och sen så sa han, och deras imam är en from person, el-Mahdi. Han är från oss, Ahlul Bayt. Från Fatimas barn. Allah kommer att korrigera honom på en kväll. Hans namn är som mitt namn. Hans faders namn som min faders namn. Han har ett högt förhuvud, en panna. Och en spetsig näsa. Han kommer att fylla jorden med rättvisa. På samma sätt som den tidigare var fylld med förtryck och orättvisa. Han kommer att styra över muslimerna i 7 år. Och sen så sa han sallallahu alaihi wasallam, det kommer finnas 2 grupper från min umma som Allah räddar från elden. En av dem som strider mot Hind, alltså mot Indien. Och en annan som kommer vara med Isa bin Maryam alaihi salam. Och sen så sa han till sahaba, om någon av er träffar honom, alltså Isa, så för vidare min salam, min hälsning till honom. Och när deras imam har gått fram för att leda folket i fajrbönen, då kommer Isa ibn Maryam att komma ner från himlen. Vid det vita minaretet i östra Damaskus. Och han kommer att ta händerna på vingarna av 2 änglar. Och hans huvud eller hår kommer att droppa. Och när han lyfter på huvudet så droppar det som droppar av silverpärlor. Och hans hår är som att det är blött. Som att han har kommit ut från duschen fast det inte är blött. Alltså hans svett, när det droppar så är det som silverpärlor. Och det finns ingen icke-muslim som känner den här doften förutom att han kommer att dö. Och doften når lika långt som hans syn når. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, det finns ingen profet mellan mig och honom, genom Isa. Och han kommer att komma ner, så om han kommer så känner igen honom. Han är en man av medellängd. Rödaktig. Alltså hans hud är rödaktig. Och i en annan hadith att han är Adam. Han är brun, starkt brun. Han är bredaxlad. Och hans hår är som att det skulle vara blött, som att det rinner från det. Även fast det inte är blött. Och han kommer att strida mot folket tills de blir muslimer. Han kommer bryta sönder korset, döda grisen och ta bort el-jizya. Den här skatten som icke-muslimer betalar till muslimer för att få behålla sin religion. Och ändå leva under islamisk lag. Han tar bort den skatten. Och Allah kommer under hans tid att ta bort alla religioner förutom islam. Och han sa en annan gång: hur kommer ni vara när Ibn Maryam kommer ner till er och er imam är från er, eller er ledare är från er, och att Isa då kommer vara en ledare? Och man frågade den person som berättade hadithen: vad menas med detta? Han sa: jo, han kommer styra er med er herres bok och er profets sunna, sallallahu alaihi wasallam. Så när Isa kommer ner så går imamen bakåt för att låta Isa leda folk i bönen. Och han säger: kom och led oss i bönen. Och då lägger Isa hans hand mellan mannens axlar. Och han säger: la, nej, ni är ledare över varandra. Allah har ärat denna umma med detta. Gå fram och led folket i bönen. Så han leder dem i bönen. Och i en annan riwaya, han säger: det var till dig som han gjorde iqama. Alltså man gjorde iqama för att du skulle vara imam. Så led folket i bönen. Och sen kommer ett dajjal till berget av Ilja i Syrien. Och om vi ringer muslimerna. Och då säger muslimerna till varandra: vad väntar ni på? Ska vi inte göra slut på denna förtryckare? Ska vi inte strida tills det att vi möter Allah? Eller tills det att vi får seger? Så de förbereder sig på striden under natten, som de då ska strida på morgonen. Så när de förbereder sig för striden och förbereder sina svärd och kallar till bönen salat al-subh, så kommer Isa alayhi salam ibn Maryam att vara med dem. Och han kommer att leda folket i bönen. Och när han lyfter upp huvudet från rukur så säger han: sami Allahu liman hamida, qatala Allahu al-masih ad-dajjal wa dhahara al-muslimun. Han gör dua att Allah ska döda al-masih ad-dajjal och att ge seger till muslimerna. Och när han är färdig från bönen så vänder han sig om och säger: öppna dörren. Och när man öppnar dörren så står dajjal där med 70 000 änglar som har dragna svärd. Och svärden är dekorerade med någonting grönt. Och då kommer Isa alayhi salam att jaga ad-dajjal. Så Isa beger sig mot dajjal med hans spjut. Och när dajjal ser honom så börjar han att smälta eller lösas upp, så som saltet löses upp i vatten. Och om han skulle låta honom vara, alltså fortsätta kolla på honom, så skulle han lösas upp tills det att han dog. Men han kommer att döda honom. Allah kommer att döda honom med Isas händer och låta han se Dajjals blod på sitt spjut. Och Isa kommer att hinna ifatt honom vid Bab al-Ludd, som ligger nära Jerusalem. Och där kommer han att döda honom. Allah Ta'ala kommer att döda honom med Isas händer, alltså genom Isa. Och då kommer också judarna att förlora. Allah Ta'ala kommer att skicka muslimerna på dem och de kommer att döda dem. Ingenting som Allah har skapat, det finns ingenting som Allah har skapat förutom att det kommer att vittna. Allah kommer få allting att prata, vare sig det är stenar eller träd eller väggar eller djur. Allting kommer att komma och säga: ja Abdallah, alltså slav till Allah, eller muslim, kom, det finns en jude bakom mig, kom och döda honom. Förutom trädet av al-Gharqad, ett slags taggträd, för det är judarnas träd. Det kommer inte att säga det finns en jude bakom mig. Men yani, muslimerna kommer ändå att vinna det här kriget. Och det här är mirakel. Allah Ta'ala kan få vad som helst att tala. Det är ett mirakel. Stenarna brukade hälsa på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam i Mekka. Maten berättade att den var förgiftad till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Trädet i moskén började gråta som en bebis när han fick en ny minbar som var långt bort från trädet. Så Allah Ta'ala kan få allting att prata. Och på domedagen kommer Allah få våra händer, eller folks händer, att tala, och fötter och så vidare, att vittna mot dess människan då. Och det här är också ett mirakel, för att det här trädet, al-Gharqad, är ett träd som judarna planterar otroligt mycket nu i Palestina. Och det är väldigt underligt. Varför just det här trädet av alla träd? Man kanske känner till hadithen. Och vissa lärde en färg också, som jag tror var imam Shungiti. Han sa att när vi var unga så brukade vi förundras, vi brukade förvånas över den här hadithen. Alltså innan 50-talet. Innan andra världskriget. Då var det bara palestinier som bodde i Palestina. Det fanns inga judar nästan. Det fanns ett fåtal som bodde där. Men ingenting som man kunde se som en fara eller någonting att kriga mot eller någonting sånt. Så de brukade bli förvånade över att muslimerna en dag ska kriga mot judarna i Palestina. Vilken armé, vilka är de? Men efter andra världskriget och efter att muslimerna förlorade Palestina så förstod de den här hadithen. Och sen så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att folk efter detta kommer att leva med Isa i 7 år. Och det kommer inte finnas fiendskap mellan 2 människor. Isa alaihi salam, ibn Maryam, kommer vara deras ledare. Han kommer att bekräfta Muhammed sallallahu alaihi wasallam och hans väg. Han kommer vara en rättvis ledare. En imam, en domare. En rättvis ledare. Och han kommer att strida mot folket för islams sak. Han kommer att krossa eller bryta korsen. Döda grisarna. Och han kommer att samla folket. Eller folket kommer att samlas till bönen med honom. Han kommer ta bort el-jizya. Och folk kommer inte längre att betala sadaqa. Ingen kommer att bry sig om asha, om får eller lam. Fiendskap och avund kommer att tas bort från människorna. Och folk kommer att kallas till att ta pengar. Alltså man kommer vilja ge bort pengar, men ingen vill ha dem. Tills det att en sujud blir bättre än dunya och allt som finns på dunya. Och att allt kall är endast till Allah, Rabbul Alamin. Och de nämner här gällande de här punkterna att folk inte längre bryr sig om kameler och djur. Och folk inte heller ser något stort värde i dunya. Utan anser att be en bön vara bättre än hela dunya och allt som finns i dunya. An-Nawawi nämner i hans förklaring att folk kommer vilja göra mycket salah och andra former av lydnad. För att de har inte mycket hopp om att dunya ska finnas kvar. Och de är övertygade om att domedagen är nära. Så därför bryr de sig inte om dunya så mycket. De har inget behov av dunya. Alltså det är värdelöst för dem. De vet att domedagen är snart. Så vad ska vi göra med världsliga saker och pengar och sånt? Utan att dyrka blir mer kär till dem än någonting annat. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: vid honom i vars hand min själ vilar, så kommer Ibn Maryam att göra hajj. Han kommer att ropa ut den här vikr som han gör till hajj vid ett ställe, Rawha. Han kommer att göra hajj eller umra eller båda två. Och sen kommer Isa att komma till ett folk som Allah har skyddat, alltså från ett dajjal. Och han kommer att stryka över deras ansikten och berätta om deras höga nivåer i paradiset. Och vissa lärde säger att han kommer stryka över deras ansikten för att de ska bli välsignade. De ska få från hans baraka. Eller att de ska bli friska. Och när vi säger hans baraka så säger vi självklart att det är från Allah Ta'ala. All baraka är från Allah. Och all slags botemedel är från Allah Ta'ala. Men det kan ske genom profeterna. Och när detta har skett så kommer Allah att uppenbara för Isa att jag har låtit ett folk komma, ibaden, som ni inte har någon möjlighet att strida emot. Så ta mina slavar upp till berget av Tor. Och då kommer Allah att skicka Ya'juj och Ma'juj. Och de kommer att komma ner från varje hög ställe. Alltså de kommer rusa fram från alla ställen. Och de kommer att gå förbi ett hav. När de första går förbi så är havet fullt med vatten. Havet av Tabaria. Och när den sista går förbi så säger han att det brukade finnas vatten här förut. Och sen så fortsätter de på det här sättet tills de kommer till ett berg i Palestina, Jabal el-Khamr. Ett berg som finns i Jerusalem. Och då kommer de att säga till varandra: vi har dödat alla på jorden, så låt oss döda dem som finns i himlen. Och då börjar de att skjuta upp pilar mot himlen. Och Allah kommer låta pilarna komma ner med blod tillbaka till dem. Och de kommer att omringa Isa alayhi salam och hans sahaba. Och de kommer att ha det så svårt att ett tjurhuvud kommer att vara mer kär till dem. Alltså till Isa och hans sahaba. Alltså de är så fattiga och har ingenting att äta. Att ett tjurhuvud kommer att vara mer kär till dem än 100 dinar. Och då kommer Isa alayhi salam och hans sahaba, alltså muslimerna, att göra dua. Och Allah ta'ala kommer att skicka en slags sjukdom på Ya'juj, som små maskar som drabbar djuren i näsan och sånt. Allah kommer skicka dem på deras nackar. Och på morgonen så kommer de att dö. Lika lätt som en person dör. Och de är otroligt många. Och när Isa alayhi salam går ner med hans sahaba från berget, så finns det inte någon plats på jorden förutom att den är fylld med kadaver och lik från Ya'juj wa Ma'juj och dess vidriga doft. Och då kommer de återigen att göra dua och Allah kommer att skicka fåglar. Och det är en slags unik fågel som är stora som kamelhalsar, som kommer att bära bort dem och slänga bort dem där Allah vill. Alltså dessa lik. Och sen skickar Allah ett regn som kommer förstöra varje lerhus och varje tält av hår, kamelhår. Och det kommer att rena jorden så att den blir som en nästan ett vitt eller ett silverfat. Och sen kommer det sägas till jorden: låt dina växter komma ut. Låt din baraka komma tillbaka. Och på den tiden kommer en hel grupp att kunna äta från ett granatäpple. Och ni vet att granatäpple är de här röda. Det är så här lite som ett vanligt äpple. En hel grupp kommer kunna äta från det och ta skydd eller ta skugga från dess skal. Och Allah ta'ala kommer också att ge baraka i djuren. Så mycket att en hel stam eller en hel grupp med människor kan dricka från en kamels mjölk när man har mjölkat den. Och en grupp av människor kan dricka från en kos mjölk. Och en grupp av människor kan dricka, eller mindre grupp av människor kan dricka, från getens mjölk. Och får, oxar, kommer kosta otroligt lite pengar. Och samma sak, hästar och andra saker kommer vara jättebilliga. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: Tuba li'ishi ba'd al-Masih. Tuba lil'ishi ba'd al-Masih. Hur fint kommer det inte vara att leva efter al-Masih? Hur fint kommer det inte att vara att leva efter al-Masih? Allah kommer beordra himlen att regna och beordra eller tillåta jorden att växa. Även om man skulle slänga frön på berget av Safa så skulle det växa upp. Och det kommer inte finnas något hat, någon avund mellan människor. De farliga insekterna kommer att tas bort. Och det kommer bli säkerhet på jorden. Så mycket att ett lejon kan leka med en kamel. En tiger med en ko. En varg med getter. Barnen kan leka med ormar. Så mycket att de till och med kan stoppa in händerna i munnen utan att bli skadade. Och ett barn jagar ett lejon eller tvärtom utan att behöva skadas. Och vargen kommer vara till fåren som deras hund. Alltså underordnat. Och jorden kommer att fyllas av fred. Så som man fyller en bägare med vatten. Och folk kommer vara enade och alla kommer att dyrka Allah. Det kommer inte finnas något krig. Och Quraysh kommer att förlora makten. Och sen så sa han att jorden kommer vara som en bädd av silver. Och växterna kommer att växa så som de gjorde på Adams tid. Och Isa alayhi salam kommer att stanna på jorden i 7 år. Sen dör han och muslimerna ber över honom. Och när detta sker kommer Allah Ta'ala att skicka en vind, en kall vind från Sham, som kommer ta de troendes liv. Den kommer till och med gå under deras armar och det kommer ta deras liv. Varenda troende person kommer att dö. Ingen på jorden klarar sig. Till och med om man skulle vara inne i ett berg, så kommer varenda person som har den minsta delen av iman att dö. Och de värsta av människor kommer att finnas kvar. Och han sa här en metafor att de kommer att vara, eller flyga lika snabbt, de kommer vara lika snabba som fåglar och lika onda som vilddjur. Och här nämns det i förklaringen att de kommer ge sig på och ge sig in i ondska och att tillfredsställa sina behov lika snabbt som fåglarna flyger. Alltså de tvekar inte ett dugg. Om det är någonting som de vill göra med sin shahwa och förstöra och döda, de gör det direkt. Lika snabbt som en fågel flyger. Och deras ondska, udwan och vulm och förtryck, är lika farlig. Och deras akhlaq som vilddjuren när de attackerar. De bryr sig inte om något eller någon. De bara, de är som vilddjur alltså. De känner inte till ont eller gott. De skiljer inte på ont och gott. Och då kommer shaitan att komma till dem och säga, ska ni inte besvara alltså mitt kall? Och då kommer han att beordra dem att dyrka statyer och de kommer att dyrka det. Och de kommer fortfarande att leva i ett gott tillstånd alltså, som det var innan. Och de kommer att ha umgänge så som åsnor har umgänge på datan. Och det är på dessa människor som domedagen kommer att infalla. Man kommer att blåsa i basunen. Alla kommer att höra det. Och den första mannen som hör det är en man som försöker fixa vattnet till sina kameler. Och då kommer han att svimma och resten av människor kommer att svimma. Och sen skickar Allah ett regn som är som tall, som dugg. Och folkets kroppar kommer att växa upp. Och sen blåses det i basunen. Alltså alla människors kroppar kommer att växa upp från jorden. Och sen, som Allah Ta'ala säger, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Sen blåser man i basunen än en gång. Och folket kommer att stå upp och kolla. Och sen säger man, folk, kom till er herre. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Låt dem stå upp, för de kommer att frågas. Och sen kommer man att säga, ta ut folket som ska till elden. Och då så säger man, hur många? Och då så svarar man, från varje 1999. Och det är den dagen som får barnen att bli gråhåriga. Den dagen då Allah kommer visa sitt skenben. Och det här är det sista som Sheikh Albani skrev i denna bok. Och vi ska nu inshallah ta'ala förklara lite grann gällande det här med Isa alayhi salam. För det kan finnas många frågor gällande detta. Bevis på att Isa kommer ner. Vi nämnde otroligt många hadither. Det finns också verser från Koranen som tyder på att Isa a.s. kommer att komma tillbaka. Att Allah Ta'ala tog upp honom. Och att han kommer att komma tillbaka. Allah Ta'ala säger i surat An-Nisa om judarna. وَقَوْلُهُمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَ بْنَ مَرْيَمْ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Som kan översättas till att de då straffades. Och för vad de brukade säga, alltså när judarna skröt, vi har dödat Messias, Isa ibn Maryam, son till Maria, Allahs sändebud. Men de dödade honom inte, och inte heller korsfäste de honom, utan någon som fick likna honom, och det var han som dödades. De som tvistar om detta är fulla av tvivel. De har ingen verklig kunskap om detta, utan stöder sig endast på antaganden. Det är säkert att de inte dödade honom, utan Allah upphöjde honom till sig själv. Och Allah, han är Azizen Hakima. Och det finns ingen från bokets folk förutom att de måste tro på honom innan de dör. Och denna vers finns då i surat An-Nisa 157-159. Och det här är viktigt. För det första så bevisar versen att Isa alaihi salam inte blev korsfäst och inte heller dödad av judarna, som de kristna säger. Och inte bara säger, de skryter om det. Judarna vill inte acceptera Jesus alaihi salam som profet, utan gick ännu längre och sa att han var en oäkting, alltså någon som har föds utanför äktenskapet, och vägrade tro på honom fast han gjorde så mycket mirakel. Och sen så ville de döda honom. Och Ibn Kathir och andra nämner i tafsir, autentisk tafsir, att Isa alaihi salam fick veta detta, att man ville döda honom. Så han samlade sina hawariyun, sina lärjungar, och han sa och berättade om detta, och han sa, det finns de som kommer att förneka mig 12 gånger. Och sen så sa han att man kommer döda mig. Man kommer försöka döda mig. Vem vill vara i mitt ställe? Vem vill få min skepnad? Vem vill se ut som mig och dö i mitt ställe? Och då så ställde sig en ung man upp direkt och sa jag. Han sa sitt. Och så frågade han igen, vem vill ta min plats? Och då så ställde sig samma man upp igen. Han sa typ sitt. Och till slut så fick den här unga pojken då den här skepnaden av Isa alaihi salam. Och när judarna kom så tog de den här pojken, dödade honom och korsfäste honom. Medan Allah Ta'ala tog upp Isa till himlen för att sen komma tillbaka. Och den här är sahih. Till skillnad från vad jag läste idag i Koranens budskap, där det står fantasiberättelse, står det. Inget autentiskt, står det. Och han förnekar, Bernström förnekar att Allah Ta'ala tog upp Isa till himlen. Och håller då samma aqida som Al-Mu'tazila och Al-Jahmiya, bland de värsta av sekter som finns. Där man förnekar allting som verkar ologiskt. Man förnekar Dajjal, man förnekar att Allah tog upp Isa, man förnekar att Isa pratade som barn och så vidare. Så man ska inte läsa den svenska översättningen av Koranen, utan läs istället den engelska eller andra språk som ni kan. Och gärna de som är tryckta eller översatta av Korantryckeriet i Medina. För då har man som villkor att det ska vara korrekt aqida i översättningen. Det måste vara korrekt trosuppfattning i översättningen för att den ska få översättas. Och må Allah också påskynda den svenska översättningen som är på gång. Och det går att lägga till också här att en broder i Medina som studerar i magisterexamen har granskat den svenska översättningen av Bernström och har funnit mer än 300 fel. Och de flesta av dem i aqida, i trosuppfattning. Och det är väldigt grovt att ha fel i trosuppfattning. Det är väldigt, väldigt farligt. Och speciellt när man inte kan någonting om trosuppfattning och läser den här översättningen, då kan man lätt gå vilse. Så mitt råd är att inte läsa Bernströms översättning om man inte är duktig på akida och sånt, och kanske jämför med den engelska översättningen eller någonting. Men generellt undvik den.
Översättning eller fotnoter?
Wallah, värst av allt är i fotnoterna. Men även översättningen, yani, Allah, lika bra att läsa den engelska. The Noble Quran, den översättningen. Och sen nämns det också här i den här versen, Allah Ta'ala nämner, och Allah Ta'ala nämner att de tvistade sen gällande Isa alaihi salam. Följeslagarna började sen tvista om Isa alaihi salam. Vissa sa, Gud var bland oss och försvann. Andra sa, Guds son var bland oss och försvann. Och de tredje, som är muslimerna, de sa att Isa, Abdullahi, slav till Allah, var bland oss och togs upp till himlen, alltså levande. Och det var de som var muslimerna. Och de två första grupperna dödade den tredje. Alltså de som tror på treenigheten, fast de inte ens är ense, enades på att döda muslimerna. Och då gick ju folk vilse fram tills det att Allah Ta'ala sände profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det här nämns också i samma athar som är autentisk. Och sen nämner Allah Ta'ala att han upphöjde Isa till honom. Och här säger Bernström att han upphöjde hans nivå. Och det är fel, utan han upphöjde honom i kropp och själ. Och som Ibn Taymiyyah nämner att annars skulle det inte finnas någon nytta med att nämna detta. Varför särskiljs Isa med just detta? Alla människors själar tas upp. Men Allah inte särskiljer honom genom att nämna honom att hans, både hans själ och kropp togs upp. Både med själ och kropp togs han upp till Allah Ta'ala. Vilket också bevisar att Allah Ta'ala är över sin skapelse. Allah är över de sju himlarna. Inte som andra säger att han är överallt eller finns i allt. Eller finns i våra hjärtan. Utan Allah är över skapelsen. Han vakar över allt, han ser allt, han hör allt och han vet allt. Han är med oss med sin kunskap. Men han själv är över sin tron, över de sju himlarna. Som bevisas av den här versen. Att han tog upp Isa till sig själv. Och så säger man inte om man befinner sig med honom på jorden. Och det här är bara ett av hundratals bevis. Och sen nämner Allah Ta'ala i slutet på versen, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtih. Att det finns ingen för bokets folk förutom att de kommer tro på honom innan sin död. Yani, de säger här i tafsir innan Isas död alayhi salam. För Ibn Abbas, han berättar innan Isas död. De som befinner sig på jorden, kristna och judar, under Isas tid kommer att acceptera hans budskap eller dö. Alla som lever, fortsätter leva, kommer att acceptera Isas budskap. Och Ibn Jarir säger i hans tafsir att de, bland åsikterna så är det här som är den korrektaste åsikten. De som säger att de troende, eller att Ahlul Kitab kommer att tro på Isa innan det att han dör. Och Hassan al-Basri, han sa också, innan Isas död kommer de att tro på honom. Fast nu är han hos Allah. Men när han kommer ner så kommer de alla att tro på honom. Och Ibn Kathir säger också att utan tvekan så är det här som Ibn Jarir nämner som är autentiskt. För det är detta som förstås av versen. Och detta kommer också vara en radd. Alltså det kommer besvara de falska anklagelserna som judarna kommer med, att de har dödat Isa alayhi salam och korsfäst honom. Och också ett svar på de kristna som följde denna falska trosuppfattning. Och Allah nämnde här då att så var inte fallet, utan någon annan som liknade honom dödades. Och tog upp honom utan att folk märkte någonting. Och han är kvar där, levande, och kommer att komma tillbaka innan domedagen. En annan viktig punkt är också, vad är visheten bakom att Allah Ta'ala skickade, eller just Isa kommer att komma tillbaka? Vad är visheten bakom detta? Till att Isa kommer att komma tillbaka, alayhi salam. De lärda har forskat i den här frågan. Och kommit fram till cirka 5 stycken slutsatser. Och den första och starkaste av alla slutsatser är att i detta finns det tillbakavisande på judarna. Som då säger sig ha dödat Isa alayhi salam. Så Allah Ta'ala klargör här att detta inte stämmer. Att de ljuger. Och istället så kommer det vara han som ska döda dem. Och döda deras ledare som är Dajjal. Och Ibn Hajar säger att det här är den korrektaste åsikten. Alltså största visheten bakom att Isa kommer tillbaka. För att tillbakavisa judarnas falska påstående att de dödade honom. Och han kommer då istället komma och döda dem och deras ledare. En annan orsak som de nämner är att Isa alayhi salam fann i El-Injil, i boken som han fick från Allah Ta'ala, dygden av Muhammeds umma sallallahu alaihi wasallam, som ni kan finna i till exempel surat Al-Fath, vers 29. Så när Isa alaihi salam reciterade dessa verser så tillbad han Allah att få bli en del av denna umma på grund av dess stora dygd. Så Allah Ta'ala besvarade hans åkallan och lät honom leva fram till slutet av tiden. Så han får komma ner och vara en förnyare till denna religion. Alltså komma ner och vara en som förnyar islams budskap. Det som har blivit bortglömt. Alltså leda folket med den korrekta islam. Inte, vi menar inte att han ska förnya budskapet, komma med ett nytt budskap. Men återuppliva budskapet som redan finns. Alltså styra muslimerna med Koranen och med sunnah. Och Imam Malik, rahimahullah, nämner en fin athar. Han sa, det har nått mig att då en nasara, de kristna, brukade se as-sahaba som erövrade Sham, så brukade de säga att wallahi, dessa människor är bättre än lärjungarna. Alltså den kunskapen som har nått oss är att dessa människor är bättre än lärjungarna. När de såg as-sahaba så visste de att det är de här som det har talats om i våra tidigare böcker. Och de är bättre än lärjungarna som var med Isa alaihissalam. Och Ibn Kathir han säger وَصَدَقُوا فِي ذَلِكَ. Och de har helt rätt i detta. فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُعَذَّمَةٌ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْأَخْبَارِ الْمُتَدَاوِلَةِ. För denna umma har upphöjts i tidigare skrifter och tidigare berättelser. Alltså i alla tidigare skrifter har denna umma, Muhammeds umma alaihissalam, prisats. Och en annan fråga som kom upp, jag vet inte om killen är här som frågade, men det var, är Isa en sahabi? Är Isa en sahabi? Alltså från profeten Muhammeds sahaba sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Dhahabi rahimahullah, en stor imam som var student till Ibn Taymiyyah och andra lärda. Han säger i hans bok Tajrid Asma och Sahaba, han sa, Isa ibn Maryam alaihi salam är en sahabi och en profet. För han såg profeten sallallahu alaihi wasallam natten till himlafärden. Och han hälsade på profeten sallallahu alaihi wasallam. Så han är den sista av sahaba som kommer att dö. Och det här är också viktigt för om vi känner till definitionen av en sahabi. När räknas en person som sahabi? Det är om man har sett profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam eller träffat honom, för det fanns någon som var blinda, trott på honom och dött som troende. Det här är definitionen av sahabi. Du har träffat profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, trott på honom och dött i det här tillståndet. Yani de som träffar honom och inte trodde på honom, inte sahaba. De som träffar honom, trodde på honom och lämnade islam, de är inte sahaba. De som träffade honom, trodde på honom, lämnade islam och gick tillbaka till islam är sahaba. De som levde under hans tid, accepterade hans dawa men inte såg honom, är inte sahaba. De kallas för muhadram, eller hur? Men i alla fall generellt, om man har träffat honom som troende, då är man sahabi. Och Isa a.s. träffade honom och trodde på honom. Så han är sahabi samtidigt som han är profet. Så han är den sista av sahaba som kommer att dö. En annan vishet till att Isa a.s. kommer tillbaka är att tiden är nära. Isas liv, han måste dö för att sen begravas på jorden. För det finns inget, eller ingen som är skapad från jord förutom att han måste dö på jorden. Som Allah säger att vi har skapat det från jorden och till jorden ska ni återföras. Så visheten är att han kan inte dö i himlen utan han måste dö på jorden och måste då komma tillbaka. Så när han kommer tillbaka så passar det ihop med att han dödar ett dajjal. Och en fjärde orsak är att han kommer tillbaka och tillbaka visar en nasara, de kristna, och deras falska kall, det här med treenigheten och sånt. Och han då upphäver alla andra religioner och kallar folket till islam, tar sönder korsen, döda grisarna och tar bort al-jizya. En annan och sista orsaken är att Isa a.s. är den som har al-khususiyya, alltså han har särskilts med denna dygd. Då profeten Muhammed a.s. han sa, "Anna awla an-nas bi Isa ibn Maryam, laysa bayni wa baynahu an-nabi." Jag är den som är mest berättigad till Isa a.s. Alltså jag är den som är närmast honom. Det finns ingen profet mellan mig och honom. Vare sig före eller efter. Det fanns ingen profet mellan Isa och Muhammed a.s. Och inte heller finns det någon profet mellan Muhammed a.s. och Isa. Så han särskilde honom i och med att han är den som är närmast honom. Isa alaihissalam var också den som gav glädjebudskapet av att Muhammed alaihissalam skulle komma. Och han kallade folket till att tro på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, som Allah ta'ala nämner i Koranen: "Wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed." Och jag kommer med de glada nyheterna om en profet som kommer efter mig vars namn är Ahmed. Surat As-Saff, vers 6. Så det var några visheter till varför just Isa kommer tillbaka. Och avslutningsvis nämner vi en till sak här. Eller två till saker. Vad ska Isa styra med? Isa al-Islam ska styra med Muhammeds sharia sallallahu alaihi wasallam, och ingenting annat. Han kommer vara från Muhammeds följeslagare sallallahu alaihi wasallam. Han kommer inte komma med någon ny sharia. För islam är den sista av religioner som Allah ta'ala förseglade budskapet med. Och den kommer att finnas kvar till domedagen. Den kommer aldrig att upphävas. Så Isa a.s. kommer vara en ledare och en domare som följer islam. För det finns ingen profet efter Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och som det nämnde i hadithen, där profeten alaihi salatu wasallam han sa: "Hur kommer ni vara då Isa ibn Maryam kommer ner som eran ledare?" Han kommer ner som eran ledare. Eller eran ledare är från er. Och i förklaringen sades det också att han då kommer styra med Koranen och med Sunna. Nam. För att Allah ta'ala säger i Koranen wa khatam an-nabiyyin, att Muhammed a.s. är den sista av sändebud. Och i hadithen la nabiyya ba'di, det finns ingen profet efter mig. Och i en annan hadith wa ana al-aqib, jag är den sista. Så han kommer inte som en ny profet, utan han kommer som en profet som implementerar islams lagar. Så man får absolut inte tro att han kommer med en ny sharia. En annan sharia än Muhammeds sharia alaihi wasallam. Utan om han kommer, kommer han vara från Muhammeds följeslagare sallallahu alaihi wasallam. Så som profeten sa till Umar radiallahu anhu den dagen som han fann honom stå och läsa från några papper. Han sa: "Vad är det här för någonting?" Och då så sa Umar: "Det är från Taurat, alltså från Moses bok." Så profeten Muhammed alaihi wasallam blev arg och han sa: "Wallahi, om Mosa skulle leva så skulle han inte ha något annat val än att följa mig. Om Mosa skulle leva nu skulle han inte ha något annat val än att följa mig." Alltså var från mina följeslagare. Och på samma sätt är det med Isa alaihi salam. Och här är också en fajda som jag aldrig tidigare har hört. Och det är att Allah ta'ala kommer att lära honom i himlen. Allah kommer lära Isa våran sharia i himlen. Så att han inte kommer ner och behöver lära sig allting. Utan han kommer lära sig Koranen och Sunna i himlen. Så när han då har lärt sig det han behöver kommer han komma ner och styra och leda muslimerna. Och vad som också bevisar att folk måste rätta sig efter islam efter Isas ankomst är att det nämndes i hadithen att folk kommer att be. Han kommer samla folket i bönen och även göra hajj. Att Isa a.s. kommer göra hajj. Så det här bevisar att han kommer att rätta sig efter våran sharia. Och att han också kommer att strida mot al-kuffar så att de blir muslimer. Och en fråga som kan komma upp är att profeten a.s. nämnde att jizya, den här skatten som kristna och judar betalar för att leva under muslims skydd. Ni vet, om man ska göra jihad för att sprida islam, så kallar man kuffar till islam. Om de säger nej, så säger man: "Då måste ni betala jizya, en skatt, och ändå leva under våra lagar, men ni får behålla er religion." Okej? Okay? Om de vägrar, då är det bara svärdet som gäller. Den här skatten kommer Isa att upphäva. Man kan inte längre säga att vi betalar skatt och är judar eller kristna. Hur ska man säga att man är kristen till Jesus? "Jag vill inte bli muslim." Det går inte. Isa var muslim. Han säger: "Bli muslim, du måste acceptera." Så han kommer upphäva den här skatten. Och då säger, det kan vara lite problematiskt. Vadå? Det här tyder på att han kommer ändra på islams lagar. Eller hur? Och hur svarar man på det? Nej, för att det var inte Isa alaihissalam som upphävde, utan det var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam i den här hadithen. Då han sa att Isa på hans tid kommer att upphäva den här skatten. Så det är med godkännande från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det sista är, hur länge kommer han att leva? Det finns en hadith som vi nämnde, där vi sa att efter att han har dödat Dajjal kommer muslimerna att leva med honom i 7 år. Och sen dör han och begravs och muslimerna ber över honom. En annan hadith i Musnad Imam Ahmed nämner att han kommer leva i 40 år. Hur enar man mellan detta då? Det låter problematiskt, eller? Och båda är autentiska. Den ena är Sahih Muslim och den andra i Musnad Imam Ahmed.
40 år i ålder.
Nej, han kommer dö vid 40 års ålder. Han togs upp första gången när han var 33. Och kommer ner som 33. Plus 7, lika med 40. Så det finns ingen problematik i det hela. Och det här nämner Ibn Kathir i hans bok En Nihaya. Och det var detta vi hade att säga idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in.